Du lyssnar alltså på Tyresradion, 91,4 MHz. Nu är jag på Karpstigen i Balmora. Och då vet lyssnarna att det är dags för Ebbe Björkmans serie om skalden Gustaf Fröding. När du lämnade honom förra gången, Ebbe, då var det så tråkigt. Därför att han togs in på Ulleråkers mentalsjukhus utanför Uppsala. Jag tror det var på Menlösa barns dag 1898. Och samtidigt händer det märkliga saker i Ida Bäckmans liv. Du nämnde henne. Hon var en energisk ung lärare som hade besökt Gustav när han satt på det här hälsohemmet i Sötterstad, Norge.
Mm. Ja, Ida Bäckman, ja. Jag kan säga dig, Åke Sandin, att om vi inte hade haft Ida Bäckmans utsagor om Gustaf Fröding under hans tid på mentalsjukhuset där i Uppsala, så hade vi knappast vetat någonting om detta.
Och han fick stanna där i 5-6 år till 1905.
Ja, fick det, ja. Ida Bäckman, som var lärarinna nere i Åhus, hon kom i början på 98 i kontakt med en utomordentligt rik engelsman som heter George Leverance. De träffades där nere i Åhus av någon anledning. Och denna George Leverance, han blev väldigt förtjust i denna tös. Och han ville, så att säga, att denna förbindelsen skulle vara varaktig. Han ville gifta sig med Ida Bäckman. Hon var inte intresserad, så hon sa nej. Men allt eftersom tiden gick då, 98, framåt hösten, så blev det ju väldigt illa ställt med Gustaf Fröding och hans syster Cecilia, för de hade väldigt ont om pengar. Och de fick ju en del utav Ida Bäckman, som vi har sagt tidigare. Och då kom hon att tänka på att jag skulle kanske kunna hjälpa dem ekonomiskt. Så att framåt hösten 98 så skrev hon ner till denna George Leverance, som hade gruvor nere i Sydafrika. Och som sagt var en mycket rik man. Jag gifter mig med dig och flyttar ner till Sydafrika om du ger Cecilia och Gustaf Fröding ett månatligt underhåll. Han gick med på detta och det var bestämt att hon skulle fara ner till Sydafrika och gifta sig med George Leverance. Men nu hände ju detta att Gustav kom in på sinnessjukhus. Och det var alltså den 28/12/98. Dagen efter, den 29/12, får Ida Bäckman meddelande om att Gustav, hennes gode vän kan vi väl säga, har kommit in på sinnessjukhus. Hon blev tagen av detta, men hon fick ett telegram till. Ett telegram från Sydafrika. Och så tänkte hon, jaha, nu är det väl klart med giftermålet. När hon öppnade detta telegram så stod det att George Leverance hade dött i sumpfeber.
Malaria.
Ja, i malaria. Så att något äktenskap kunde det ju inte bli.
Mm.
Vad hände då? Jo, denna George Leverance, han hade två systrar i England. Och de kände ju till Ida Bäckman och broderns relation med Ida. Så att de bad henne åka ner till Sydafrika och ordna upp detta med gruvorna och hans efterlämnade pengar och allt vad det var. Och hon lyckades att få ut en förfärlig massa pengar där. Och en tredjedel fick hon och 2/3 fick systrarna. Så att Ida blev därigenom ganska förmögen.
Mm.
Men nu var det liksom för sent att hjälpa Gustav, för han satt på sinnessjukhus. Och då fick hon pengar och kunde resa runt i Europa och överallt. Och hon blev som sagt var ganska förmögen.
Struntade hon i stackars Gustav Fröding som satt inspärrad på Ulleråker?
Ja, det var ju inte så lätt, förstod du då, därför att han var ju väldigt sjuk.
Mm.
Han var inte en vinghäst längre.
Vinghäst, det var en dikt som du läste som
ja.
Skulle symbolisera friheten och styrkan och övermänniskan rent av kanske.
Ja, övermänniskan. Men nu kände han sig som en undermänniska. Han kände sig som han vore nedanför mänsklig. Och när han satt där då 99 på sinnessjukhuset så skrev han en del dikter. Han skrev bland annat en del dikter som han kallade för Matoidens sånger.
Vad sa du? Matoiden?
Matoiden, ja.
Vad är det?
Ja, de har tolkat det så att det kan vara en galningssånger.
Det stämmer ju, han satt ju på dårhuset.
Ja, men matus, om man tittar i latinska lexikon så kan man finna där att matus betyder faktiskt inte just galen, utan att de betyder en som är hemfallen åt alkoholmissbruk.
En berusad person?
Ja, den berusade personens sånger.
Är det Tyresö Radio nu som har gjort en litteraturhistorisk insats genom att avslöja detta?
Vågar vi påstå någonting sådant?
vi lämnar frågan öppen.
Ja.
Har du någon dikt som du kan läsa?
Ja,
läsa
i och med
Matteoidens sånger.
Mm. Han var alltså nedanför mänsklig. Och han skrev sådana dikter. Han skrev om olika, om myror och ormar och sniglar. Och han skrev till exempel en som kallar för Snigelns visa. Och den låter så här. Sol, sol skönt. Lys, lys ljus. Trög väg på grus. Gräs grönt. Lätt att här äta sig mätt. Ha inte brått. Bort krypa vill. Här ligger man still, gott, gott. Hör, dån, varifrån? Svårt hot, svart fot. Bäst krypa in i hyddan sin.
Säg, fick han några besök där på...
Nej.
Det var... Jaha, hyddan sin, var det Snigeln det alltså?
Ja, han var ju i sin hydda där på Ulleråker.
Mm.
Och han var instängd där. Och han ville ju inte gå ut. Vid något tillfälle så fick de ju ut honom. Ja, de försökte få ut honom. Men han visste ju det att de ville ha ut de här internerna för att gräva i trädgården. Men han ville ju inte gräva i trädgården. Så att... Han tänkte att jag måste klara av det här, så att han slog sönder en spegel. Och så skar han sig i handlederna. Han gjorde ett ganska dåligt suicidalförsök. Men det gick ju inte så bra. Han gjorde fler suicidalförsök. Han försökte hänga sig i takkroken, men kroken brast. Och där stod han med repet i hand när folk kom in där och såg. Han höll på med.
En misslyckad person till och med när det gällde att göra självmord. Alltså.
Ja, han var väldigt dålig på att suicidera.
Var han väldigt ensam?
Ja, han fick inga besök. Karlfeldt som hade besökt honom, han hade ju stuckit till Stockholm då 99. Och Cecilia och Hedda, hans systrar, de hade ju flyttat ner till Södertälje. Så det kom ingen dit.
Mm-hmm.
Han blev svårt deprimerad. Han hörde röster och han såg syner. Och han ville helt enkelt dö. Och han skrev också om detta. Han skrev till exempel en dikt som låter så här. Sövande mjöd vill jag tömma, ensam i sorgskumsal. Mjöd som gör drömmen och döden. Djupt vill jag somna och drömma. Helst vill jag glömma synderna, sorgerna, nöden. Allt mina pinande öden.
Det var Gustaf Frödings, några rader i Gustaf Frödings dikt. Sövande mjöd. Jaha, Ida Bäckman då? Som
ja, Ida Bäckman, ja.
Hade snurrat runt i Europa därför att hon hade blivit nyrik. Därför att hennes sydafrikanske fästman hade gått och dött.
Mm. Ja, hon var ju ute och reste. Hon fick ju pengar. Men så småningom kom hon ju tillbaka till Gustav. Hon flyttade från Åhus och sökte sig en ny tjänst och fick en tjänst i Stockholm. Och våren 1903, alltså efter över 3 år, så kom hon ju tillbaka dit.
Mm-hmm.
Hon hade fått en tjänst i en skola i Stockholm, Almqvistska skolan. Och nu kunde hon ju besöka Gustav. Och hon kom dit till Ulleråker och de fortsatte sina spel. De var ju båda bibelsprängda, som man säger.
Mm-hmm.
Mm. Jag vet inte om du känner till Elia.
Jag känner till att det var en profet i Gamla Testamentet som drog iväg i någon gyllene vagn upp till himlen. Men vad han gjorde nere på jorden, det är inte riktigt present för mig, måste jag erkänna.
Jag ska försöka förbättra detta. Jo, det var så att han stod i förbindelse med vår Herre. Och han hade sagt till honom, Elia, du ska gå härifrån. Du ska gå härifrån och du ska gå ner till Kerils strand. Och det var en liten bäck, en liten flod som föll ut i Jordan. Ja.
En biflod till Jordanfloden?
Ja.
Jaha.
Och där fanns vatten till honom. Men han hade ju ingenting att äta. Men vår Herre såg till detta.
Mm-hmm.
Och han skickade dit den vita korpen med bröd och kött till Elia.
Tänk att korpar kan vara bra.
Ja. Och vet du vad Gustav tänkte? Jo, Ida, hon är min vita korp. Hon kommer till mig och besöker mig och ger mig bröd och kött. Hon är för mig som den vita korpen var för Elia vid Kerils strand.
Ja, men snälla Ebbe Björkman, nog hade väl Gustaf Fröding mat på Ulleråkers mentalsjukhus. Det var väl pengar och annat som Ida bidrog med, eller?
Det hade hon gjort, men nu var hon den vita korpen. Och det var ju detta med Bibeln.
Mm.
Och han kände sig inte bara som Elia, utan han kände sig som en Simson.
Den där jätten.
Ja.
Vars kraft fanns i håret.
Mm.
Tills någon gemene kvinna tog och klippte av honom håret.
Ja, det lila.
Ja.
Och denna Simson, han var ju alltså en ledare. En stor ledare som jagade det filisteer. Det kan du läsa i domarboken.
Mm.
Och han sprang omkring där med en åsnekäke och dödade filisteer. Och han satte eld på deras åkrar så att råg och vete och korn och havre, det brann upp. Och så att filisteerna tyckte att det var en förskräcklig människa. Nu gick de i och lyckades då att få den här Delila på sin sida. Mm. Och sa, Delila, du ska klippa av håret på den där Simpson, för där sitter styrkan. Så denna Delila klippte av håret på Simpson. Simpson förlorade sin styrka. Och de tog Simpson, stängde in honom och stack ut ögonen på honom. Så att han blev fullständigt tillintetgjord.
Vilket kallades för att blända människor.
Ja.
Och var ett tyvärr alltför populärt folknöje på den tiden.
Ja, det var det. Och han kände sig, denna Gustaf Fröding, kände sig som en Simpson. Som
med avklippt hår, kraftlös.
Ja, kraftlös. Och detta med att de ville styra över honom också. Mm. De ville styra över honom. Alla ville styra över honom.
Försökte han inte att ramma något avgudatempel där? Eller hur var det med det?
Jo, men då var han blind.
Jaha.
Simpson. Han klarade inte detta för han var blind.
Och dessutom var kraftlös.
Och kraftlös.
Finns det inte någon Simpson där nere i...
I Lund?
I dina hemtrakter?
Jo.
Det var jättefin, va?
Jo, vi har ju alltså anknytning till praktiskt taget allting där nere i Skåne. Vi har ju Simpson i Lunds domkyrka. Nu är han dessvärre bara en meter hög.
Och är jätte.
Är jätte,
ja. Så skånska jättar, de är en meter höga.
De är små.
Och heter inte Simpson utan jätten Finn, va?
Ja.
Jaha.
Det gör de.
Någon dikt som anspelar på att han kände sig som Simpson.
Mm. Ja, det var ju så att han tyckte att alla styrde över honom. Och även Ida Bäckman. Och han kallar henne för Filistinan.
Och han hade ett väldigt ambivalent förhållande till Ida. Ena gången var hon den givmilda vita korpen och nästa gång var hon Filistinna.
Ja, det var hon. Och han skriver om henne. Han skriver så här: det kom en liten mynt Filistinna. En Filistinna med liten mun. En liten huvad och småögd kvinna. Och hennes stämma var liten och tunn. Hon hade en fiskekrok i handen. En spetsig fiskekrok i handen sin. Och när hon såg mig i dessa banden, hon stack den på lik in i ögat. Min. Hej lustelig, sa Filistinan. Hej lustelig, hej lustelig. Det dröjer allt några tider innan du stiger upp till att kyssa mig.
Gustaf Fröding om Ida Bäckman.
Om Ida Bäckman, ja.
Hur var mentalvården på den tiden? Han satt alltså 5-6 år där på Ulleråker. Vad var det för läkare? Kunde de något?
Ja, han hade ju Herman Lundborg som var några år yngre än han själv. Herman Lundborg som sen blev rasbiolog, professor i Uppsala. Men han var ju psykiater. Och Gustav hade ju honom som läkare. Och det var ju utomordentligt positivt. Och denna Herman Lundborg, han var ju mycket positiv till Ida Bäckmans besök.
Mm-hmm.
Och Ida Bäckman ville ju att Gustaf Fröding skulle bli frisk. Nu var hon ju ute och for. Jag vet inte om du kommer ihåg, men Leo den 13:e var det väl. Han dog ju då.
Påven i Rom.
Ja.
Mm-hmm.
Han dog väl då 1903. Och då vill ju Ida det är ju inte så ofta påvar dör, så att hon vill ju åka dit och vara med på begravningen. Hon stack ner till Rom. Och där var hon ju någon vecka. Och där träffade hon folk från olika delar av Europa. Och så träffade hon bland annat en journalist ifrån Holland. Och hon pratade ju om Gustaf Fröding. Och då sa en av de här journalisterna: ja, men vi har ju en utomordentlig psykiater i Amsterdam som heter Fredrik van Eden. Och jag tror att om Gustaf Fröding kommer dit så kan denna Fredrik van Eden hjälpa Gustaf Fröding.
Mm.
Hon åker naturligtvis till Holland, Ida Bäckman, och talar med Fredrik van Eden. Ja, det är klart, han är välkommen hit. Och så åkte Ida Bäckman hem och hösten gick och så talade hon med Gustav om detta. Nej, han var ju inte så intresserad. Nej, men se, Fredrik van Eden, han är författare också, han skriver poesi. Ja då, så sa Gustav, vi åker väl dit. Ja, så fick ju Cecilia höra detta och hon var ju naturligtvis väldigt tveksam för hon ville ju inte överlämna sin brossa åt Ida Bäckman. För då vet man ju inte hur det skulle gå.
Ja.
Hösten gick och så åkte Ida Bäckman hem till sina föräldrar i Åmål och sen kom hon tillbaka till Uppsala och Gustav blev så otroligt glad. Så. Mm. Och Ida, är du nu här igen? Jag kan säga dig, Ida, jag skulle så gärna vilja gifta mig med dig. Ja, då är det väl dags för att åka till Holland. För hon ville att han skulle bli frisk. Det var ju då på nyåret 1904. Och då sa ju då, gick ju då Cecilia till gick ju då Ida till Cecilia och sa, jag tänker ta ner Gustav till Holland. Ja, det är väl tveksamt det där, sa han. Du får väl tala med hans förmyndare, Karl Lagerlöf. Och så gick hon då till förmyndaren. Men denna Karl Lagerlöf, han var ju inte alls intresserad av att Ida Bäckman skulle ta Gustav Fröding till Holland. Så det blev stopp där.
Mm-hmm.
Och sen blev det ju så att Ida kom mer och mer i bakgrunden därför att Cecilia ville se till att hon inte hade någon makt över Gustav.
Var Cecilia Cecilia Fröding en svartsjuk syster eller vad då?
Hon måste ha varit det. Antagligen var väl rädd för att de skulle gifta sig. Ja, du vet det där med pengar och sådant.
Mm, det ställer till det.
Ja, det ställer till det, ja. Ja, hur gick det sen då? Och sen gick det inte så förfärligt bra. Därför att den 1 april 1904 så slutar Herman Lundborg på Ulleråker. Och efterträds då av en annan psykiater som heter Frej Svensson. Och över denna nya psykiater fick Cecilia mera makt.
Mm-hmm.
Det gick bra i början. Ida Bäckman fick komma dit. Men så småningom så påverkade Cecilia denna Frej Svensson. Så att det blev vissa restriktioner. Hon var tvungen. Ida Bäckman var tvungen att skriva skriftliga redogörelser.
För vad som hände under besöken och samtalen med Gustav.
Ja. Och då undrade Gustav, han fick ju reda på detta. Vad är det som pågår mellan Ida och Frej Svensson? Och han undrade vad det kunde vara. Men det blev ju slutligen på det viset att Ida Bäckman blev portförbjuden. Hon fick inte komma dit mer.
Var det Cecilia Fröding som såg till det eller var det den här psykiatern på Ulleråker, Frej Svensson, som portförbjöd Ida?
Ja, det var ju så att Cecilia påverkade Frej Svensson så att Ida inte fick komma dit mer. Och de måste ju ha någon orsak till detta.
Mm.
Då sa hon så här, ja, det är ju på det viset att det är skadligt för Gustav. Han blev upphetsad av av Idas närvaro där. Det är inte bra för honom. Och sen sa hon det också att han tar dit alkohol. Och
du menar att Ida tar dit alkohol?
Ja, hon sa.
Gustav.
Ja, så var nog inte fallet alls. Utan det var ju helt enkelt på det viset att Cecilia ville inte att Ida Bäckman skulle ha makt över Gustav, hennes bror. Så att det blev på det sättet att hon fick inte komma dit mer. Det var vi ungefär vid midsommartid då, 1904. Då fick hon inte komma dit mer. Och då blir ju faktiskt Gustav väldigt ensam. Nu hade han ju sin litteratur. Och han läste Byron, han läste Burns, han läste Goethe. Och han gjorde översättningar. Bland annat gjorde han översättningar utav en tysk ungersk författare som jag vet inte, som du har sysslat med, som jag tror heter Nikolaus Lenau. Du får nog förklara det här. Du har nämnt honom.
Ja, det är hans pseudonym.
Ja.
Han dog vid 48 års ålder 1850. Och han var både av polsk, tysk och ungersk härkomst. Så han hade tre stora nationer bakom sig, kan man säga. Han hette faktiskt Nikolaus Nimbs Edler från Strelenau. Det är annat än Ebbe Björkman. Det. Men vi norrlänningar som aldrig har drabbats av adel, vi är väldigt noga i gengäld med att säga deras fullständiga namn.
Ni lär ha ett slott där uppe. Fler är det väl knappast. Nå, denna Nikolaus Lenau, det var ju ingen glad människa.
Det var det visst. Jag har sett här att han älskade vilda ritter och sitt hemlands lidelsefulla danser. Och dessutom så var han en mycket känslig person. En kärleksförbindelse du med den sköna, högt begåvade Sophie von Löwenthal bidrog, som det står i Nordisk familjebok, till att uppriva hans ytterst känsliga natur, varpå han hösten 1844 drabbades av obotligt vansinne.
Mm.
Så Fröding kunde nog identifiera sig lite med honom. Om han drack mycket sprit, det har jag inte lyckats ta reda på.
Nå, denna Nikolaus Lenau, han skrev en dikt som heter Höst. Och det var höst. Det var höst, alltså i Frödings själ. Och då passade väl väldigt bra med denna dikt som Nikolaus Lenau har skrivit. Och denna dikt översatte Gustav Fröding då på hösten 1904. Av hösten redan bokarna klätts röda, som på en sjuk, vars blod av helsot härjas. Den bleka kinden stundom flyktigt färgas, men det är rosor vilka snart förblöda. Hör bäcken smygande och stillsamt strömmar i dalen ned. Dess sorg blir knappt förnummet. Så smyger tyst en vän i dödsbäddsrummet att icke störa livets sista drömmar. Här för den sorgsne är det gott att vara. Naturen själv har sett sin sommar mulna och sett sin glädje frysa bort och gulna. Och kan den klagande med klagan svara?
Ebbe Björkman läste Gustav Frödings version av Nikolaus Lenaus dikt Höst. Och det får avsluta serien, del 12 av serien om Gustav Fröding. Tack så hjärtligt, Ebbe.